Magnus Råsman läser Begravd jätte av Kazuo Ichiguro.
Del 1. Kapitel 1. Man hade säkert fått söka länge efter den sorts slingrande väg eller fridfulla äng som England senare blev berömt för. Istället fanns det långa sträckor av öde, obrukad mark, och här var oländiga stigar över skrovliga kullar eller dystert hedlandskap. De flesta vägar som romarna lämnat efter sig måste vid det laget ha förfallit eller återgått till vildmark. Isig dimma hängde över floder och träskmarker och tjänade allt för väl de troll och jättar som då ännu hörde hemma i detta land. Man undrar vilken vanmakt som fick människor att slå sig ner på så dystra platser. Men de som bodde i trakterna måste med fog ha fruktat dessa vilda varelser, vars flåsande andetag kunde höras långt innan deras deformerade gestalter dök upp ur dimman. Sådana monster gav dock inte anledning till förvåning. På den tiden betraktades de säkert som vardagliga hinder, och det fanns för övrigt så mycket annat att ängslas över, som att frambringa föda ur den hårda marken, att samla tillräckligt med ved, att hejda sjukdomen som kunde döda ett dussin grisar på en enda dag och få gröna utslag att bryta ut på barnens kinder. I vilket fall som helst var troll och jättar inte så farliga, förutsatt att man inte retade upp dem. Man fick räkna med att en sådan varelse med jämna mellanrum ilsket kunde komma inrusande i en by. Kanske efter någon dunkel dispyt i de egna leden, och trots bybornas rop och vapen hota med att såra vem som helst som inte skyndsamt flyttade sig ur dess väg. Eller att en varelse av den sorten ofta kunde röva med sig ett barn ut i dimman. Den tidens människor måste ha haft en filosofisk inställning till sådana illdåd. I en dylik trakt i utkanten av en vidsträckt myr och i skuggan av ett bergigt område bodde ett äldre par, Axel och Beatrice. Kanske var det inte deras rätta och fullständiga namn, men för enkelhetens skull är det så vi ska tala om dem. Jag skulle vilja säga att paret levde ett isolerat liv, men på den tiden var få människor isolerade på det sätt som vi numera tolkar ordet. För värmens och säkerhetens skull bodde byborna i hyddor, som i många fall var utgrävda ur kullen och som länkade samman av underjordiska passager och övertäckta gångar. Vårt äldre par bodde i ett sådant vidsträckt myller av boställen. Byggnader skulle vara ett alltför storslaget ord, tillsammans med ytterligare ungefär 60 bybor. Om man steg ut ur det tättbebyggda området och gick till fots i 20 minuter runt kanten av kullen, nådde man fram till nästa by som måste ha tätt sig identisk med den första. Men för invånarna själva fanns säkert många utmärkande detaljer som de var stolta eller skamsna över. Jag önskar inte ge intrycket att det endast var detta som utgjorde England på den tiden, att vi under en era då storartade civilisationer blomstrade på andra håll i världen inte utvecklats särskilt långt bortom järnåldern. Om man fritt kunnat ströva genom landet då, skulle man säkert ha upptäckt slott där det fanns musik, god mat och framstående idrottsmän, eller kloster med spränglärda munkar. Men det går inte att komma ifrån att man till och med på en bra häst eller vid gott väder kunde rida i dagar utan att se något slott eller något kloster skymta fram genom grönskan. I första hand skulle man ha funnit samhällen som det jag just beskrivit, och om man inte hade med sig gåvor i form av mat eller kläde eller var tungt beväpnad, kunde man inte räkna med att bli välkomnad. Jag beklagar att behöva måla upp en sådan bild av vårt land vid den tiden, men så var det. För att återvända till Axel och Beatrice. Detta äldre par